Kapitel 8. Galjonsfiguren. Vi måste stanna här imorgon. Egwen bytte försiktigt ställning på fällstolen. Den hade en viss tendens att vilja vika ihop sig på eget bevåg. Först Brian säger att hären börjar få slut på proviant. I vårt läger är i varje fall allting på upphällningen. Två korta ljusstumpar brann på träbordet framför henne. Också det var hopfällbart för att ta mindre plats vid packningen. Men det var stabilare än stolen. Ljusen i det tält som tjänstgjorde som hennes ämbetsrum fick hjälp av en oljelykta som hängde vid mittstolpen. Det svaga gula ljuset fladdrade och kastade dansande skuggor på tygväggarna. Detta var långt ifrån det överdåd som präglade den ärmelintronandes ämbetsrum i Vita tornet. Men det upprörde henne ingalunda. Sanningen att säga lämnade hon själv mycket i övrigt att önska för den som väntade sig den pompa och ståt man vanligen förknippade med den ärmelintronande. Hon visste mycket väl att den sjufärgade stålan som vilade över hennes axlar var det enda skälet till att en främling skulle tro att hon var den ärmelintronande. Om de inte tog det för ett enastående dumt skämt. Vita tornets historia innehöll många besynliga episoder. Schwern hade berättat hemliga detaljer om vissa av dem för henne, men knappast någonting som kunde mäta sig med hennes egen historia. 4 eller 5 dagar vore bättre, sa Sheriam tankfullt medan hon studerade en trave papper som låg i hennes knä. Hon var aningen fyllig med höga kindben och sneda gröna ögon, och i sin mörkgröna ridklänning lyckades hon se elegant ut trots den rangliga pall hon satt uppflugen på framför bordet. Om man hade tagit krönikornas väktarinnas smala blå ståla från hennes axlar och istället lagt dit en ärmelintronandes skulle ingen ha betvivlat hennes rätt att bära den. Ibland var det tydligt att hon ansåg att den randiga stålan skulle ha fått en bättre viloplats på hennes egna skuldror. Eller kanske längre. Det skulle inte skada att fylla på förråden igen. Schwern, som satt på en likadan pall, skakade lätt på huvudet. Men Egwen behövde inte hennes vink. En dag. Må så vara att hon bara var 18 och inte så vördnadsbjudande som en riktig ärmelintronande borde vara, men dum var hon inte. Det var alldeles för många av systrarna och allt för många av salens företrädare som kastade sig över varje ursäkt för att stanna på vägen. Och om de stannade för länge skulle det kanske bli omöjligt att få fart på dem igen. Sheriam öppnade munnen. En, dotter, sa Egwen med bestämd ton. Vad Sheriam än trodde så var det faktiskt så att Sheriam Bynar var väktarinnan och Egwen Alvear den ärmelintronande. Om det bara kunnat gå att få Sheriam att begripa det. Och tornets sal, de var ännu värre. Hon hade lust att spotta och fräsa eller kasta saker omkring sig. Men efter snart 1,5 månad hade hon redan fått en livstidsövning i att hålla god min under betydligt värre provokationer än denna. Stannar vi längre skulle vi börja tömma alla visthusbodar i trakten. Jag tänker inte lämna folk att svälta där vi drar fram. Och om vi tar för mycket av dem, även om vi nu betalar, så kommer vi att få 100 problem i gengäld. Räder mot boskaps- och fårjordarna och tjuvar i förrådsvagnarna, mumlade Schwern. Hennes blick var vänd ned mot den delade kjolen till hennes grå klänning och det lät mest som om hon tänkte högt. Folk som skjuter på våra vakter på nätterna och kanske sätter eld på det de kommer åt. Inga roliga saker. Det tar inte lång tid för hungriga människor att bli desperata. Den rödhåriga gav Schwern en hård blick. Många av systrarna hade svårt med Schwern. Hennes drag var förmodligen de mest välbekanta i lägret. Tillräckligt ungdomliga för att passa till en antagens klänning eller rent av en novis. Det var en bieffekt av att bli släkt som inte många hade känt till. Schwern kunde knappt gå ett steg utan att någon syster stirrade på henne. Den forna ärmelintronande som blivit avsatt och avskuren från Sajdar och sen helad och återställt till åtminstone en del av sin förmåga. Något som alla visste var omöjligt. Många välkomnade henne varmt tillbaka till systrarnas skara. För hennes egen skull och för det mirakel som tände ett hopp mot det som varje Aes Sedai fruktade mer än döden. Det var emellertid lika många eller fler som bemötte henne med tillkämpad fördragsamhet, nedlåtande eller båda sakerna på samma gång och som dessutom gav henne skulden för den situation de nu befann sig i. Sheriam var en av dem som ansåg att Shuan borde undervisa den nya unga ärmelintronande i etikettsregler och liknande. En uppgift som alla trodde att hon avskydde och i övrigt tiga tills hon blev tilltalad. Hon var trots allt inte vad hon en gång varit. Hon var inte längre den ärmelintronande och hade långt ifrån sin forna styrka med kraften. Detta var inte något hjärtlöst förhållningssätt ur Aes Sedais synvinkel. Det förgångna var förgånget, nuet var som det var och det måste man godta. En annan inställning skulle bara leda till än mer smärta. På det stora hela var Aes Sedai långsamma att godta förändringar, men när de väl gjorde det uppträdde de flesta som om det alltid varit som det nu var. Som ni säger, moder. En dag, suckade Sheriam till sist och böjde huvudet en aning. Säkert inte så mycket på grund av undergivenhet som för att dölja en grimas över Egwens envishet. Egwen kunde tolerera sådana grimaser om de bara åtföljdes av foglighet. För stunden hade hon inte mycket till val. Shuan böjde också ned ansiktet för att dölja ett leende. Alla systrar kunde utses till alla befattningar. Men i praktiken styrdes det av en mycket bestämd hackordning. Och Shuans plats i den var betydligt lägre än den en gång varit. Det var ett av skälen. I knät hade Shuan kopior av Sheriams papper och Egwen hade en likadan uppsättning framför sig på bordet. Rapporterna omfattade allting från hur många ljus och bönsäckar som återstod i förråden till hästarnas tillstånd och samma uppgifter från Brines här. Härens läger omslöt Aes Sedais och mellan dem fanns bara en gata på kanske 20 steg. Men i vissa avseenden kunde de lika gärna ha befunnit sig flera mil isär. Förvånande nog var det först Brian som insisterade på detta, lika mycket som systrarna. Aes Sedai ville inte ha soldater promenerande bland sina tält. En hop av simpla, otvättade råskinn som inte alltid kunde hålla fingrarna i styr. Och tydligen ville soldaterna inte heller ha Aes Sedai hos sig. Även om de visst nog behöll sina skäl för sig själva. De var på marsch mot Tervallon för att störta en kvinna som orättfärdigt tagit ärmelintronen och sätta Egwen i hennes ställe. Men likväl tycktes de flesta män känna sig illa till mods i Aes Sedais närvaro. Vilket för övrigt gällde många kvinnor också. I egenskap av väktarinna skulle Sheriam gladligen ha lyft smärre bördor av detta vardagliga slag från Egwens axlar. Detta hade hon också påpekat, förklarat hur obetydliga de var och att en ärmelintronan inte skulle behöva bekymra sig över vardagliga trivialiteter. Shuan och sin sida sa att det var just sådant som en bra ärmelintronande höll ett öga på. Hon skulle inte försöka göra samma arbete som dussintals systrar och funktionärer av olika slag, men varje dag borde hon kontrollera olika saker. På så vis kunde hon bilda sig en god uppfattning om vad som skedde och vad som behövde göras innan någon kom springande till henne med en situation som redan blivit fullständigt ohanterlig. Shuan kallade det att känna av hur vinden blåste. Det hade tagit Egwen flera veckor att försäkra sig om att hon fick ta del av dessa rapporter. Och hon var förvissad om att så snart hon lät Sheriam ta över ansvaret skulle hon aldrig mer få veta någonting som inte redan var åtgärdat sedan länge. Om ens då. Tystnaden sänkte sig över tältet när de tre kvinnorna började läsa igenom nästa papper i respektive hög. De var inte ensamma. Chisa, som satt på några kuddar i ena änden av tältet, tog till orda. Det är inte bra för synen med för dåligt ljus, mumlade hon, medan hon höll upp en silkesstrumpa som hon just höll på att stoppa åt Egwen. Aldrig att jag skulle sitta och läsa i det här ljuset. Egwens kammarjungfru var fyllig, men inte direkt fet. En kvinna med vaken blick och ett varmt leende. Hon försökte alltid ge den ärmelintronande goda råd under skenet av att hon bara pratade för sig själv. Hon kunde lika gärna ha varit i Egwens tjänst i 20 år istället för 2 månader och kunde ha varit 3 gånger så gammal som Egwen istället för bara 2. Denna kväll misstänkte Egwen att hon pratade för att fylla ut tystnaden. Det vilade en spänd stämning över lägret sedan Logans flykt. En man som kunde leda kraften. Han hade varit avskärmad och under sträng bevakning. Och likväl hade han försvunnit spårlöst. Alla undrade nervöst hur det gått till, var han var nu och vad han tänkte göra härnäst. Inte minst Egwen önskade att hon kunnat vara säker på att hon visste var Logan Ablar befann sig. Sheriam knyckte till pappren så att de smällde mot varandra och kastade en mörk blick på Chesa. Hon kunde inte begripa varför Egwen lät kammarjungfrun vara närvarande vid dessa möten. Än mindre att kvinnan tilläts prata på som hon gjorde. Förmodligen följde henne aldrig in att Chesas närvaro och oväntade kommentarer ruckade hennes egen jämvikt precis tillräckligt för att Egwen skulle kunna förbigå sådana råd som hon inte ville följa och skjuta upp beslut som hon inte ville fatta, åtminstone inte som Sheriam tyckte var bäst. Säkerligen var tanken minst lika fjärran för Chesa, som nu log ursäktande och återgick till handarbetet. Då och då mumlade hon tyst för sig själv. Om vi fortsätter, moder, sa Sheriam svalt, kanske vi är färdiga före gryningen. Egwen stirrade på sidan hon hade framför sig och gned sig om tinningarna. Chesa hade kanske rätt om ljuset. Hon kände att huvudvärken var på väg igen. Å andra sidan kunde den lika gärna bero på vad dokumentet innehöll. En redogörelse för hur mycket pengar de hade kvar. I sagorna stod aldrig någonting om hur mycket det kostade att underhålla en här. 2 lappar var fastnålade vid pappret. De var skrivna av 2 av salens företrädare, Romanda och Lilaine, och föreslog att soldaterna skulle få sin sold mer sällan och i praktiken få mindre betalt. Egentligen var det mer krav än förslag, liksom Romanda och Lilaine var mer än bara 2 företrädare vilka som helst. Det fanns andra i salen som följde dem i allt, även om det var långt ifrån alla. Den enda av företrädarna som Egwen kunde räkna med var Delana, och inte särskilt långt. Det var sällsynt att Romanda och Lilaine var ense om någonting, och de kunde knappt ha valt ett sämre tillfälle. Vissa av soldaterna hade svurit en trohetsed, men de flesta var med för soldens skull och kanske hoppet om krigsbyte. Soldaterna ska få betalt som tidigare, muttrade Egwen och kramade ihop de båda lapparna till en boll. Hon tänkte inte låta hären upplösas, lika lite som hon tänkte tillåta någon plundring. Som ni befaller, moder. Sheriams ögon formligen gnistrade av belåtenhet. Hon var säkerligen helt klar över svårigheterna. Den som trodde hon var annat än synnerligen intelligent hade bekymmer att vänta. Men hon hade en blind fläck. Om Romanda eller Lilaine sa att solen höll på att gå upp skulle Sheriam med största sannolikhet hävda att den var på väg ner. Hon hade nästan lika stort inflytande över salen som de nu, kanske rent av mer så länge som de inte med gemensamma krafter satte sig på tvären. Samtidigt gällde det också det motsatta. De båda kvinnorna sa emot allting som Sheriam föreslog utan att först tänka efter. Vilket på det hela taget hade sina fördelar. Egwen kom på sig med att trumma med fingrarna på bordet och tvingade sig att sluta. Pengarna måste uppringas, hur det nu skulle gå till. men hon behövde inte låta Sherriam se hur bekymrad detta gjorde henne. Det blir nog bra med den nya flickan, mumlade Chesa från sitt hörn. Tyrenier går för all del alltid med näsan i vädret. Men Shilam vet vad som krävs av kammarjungfrun till en adelsdam. Mary och jag får ordning på henne snart nog. Sherriam himlade irriterat med ögonen. Egwene log för sig själv. Egwene Alvear, upppassad av 3 tjänarinnor. Det var lika otroligt som stålan över hennes axlar. Men leendet blev inte långlivat. Kammarjungfrur måste också ha betalt. Jämfört med vad 30 000 soldater kostade var det en ynklig summa. Och den ämelintronande kunde inte gärna själv sköta tvätten eller laga sina kläder. Men hon skulle ha klarat sig förträffligt med bara Chesa. Och så skulle det också ha blivit om hon själv fått råda. Det var bara en knapp vecka sedan Romande hade bestämt att en ämelintronande behövde en tjänarinna till och hittat Mary bland de förskrämda flyktingar som stannade tills de blev bortjagade i varje by de passerade. Lilaine hade förstås inte velat vara sämre och hade därför letat fram Shilam på samma sätt. De båda kvinnorna hade klämts in i Chesas lilla tält innan Egwene visste om att någon av dem överhuvudtaget fanns till. Det var principiellt fel. 3 jungfrur när det inte fanns nog med silver för att betala hären när de bara nått halvvägs till Tarvalon. Tjänare som valts ut åt henne utan att hon haft någonting att säga till om. Till detta kom det faktum att hon hade ytterligare en tjänarinna, även om denna inte fick så mycket som ett öre i lön. Alla trodde i varje fall att Marigan var den ämelintronandes kammartjänarinna. Hon klämde på påsen som hon bar vid bältet, dold under bordsskivan, och kände på armbandet som låg inuti. Hon borde ha på sig det oftare. Det var en plikt som hon inte borde undfly. Med förstulna rörelser öppnade hon påsen, grävde fram armbandet och la det runt handleden. Det hade formen av en enkel silverring, konstruerad så att spännet blev osynligt när man knäppte. Ett smycke skapat med kraften. Så snart hon knäppte om armen var hon nära att rycka av sig det igen. En flod av känslor strömmade in och fyllde upp en liten ficka av hennes medvetande. Och tillsammans med känslorna kom förnimmelsen av en kropp. Det kunde ha varit inbillning men var tvärtom blott allt för verkligt. Armbandet var den ena hälften av en Ardeim, ett verktyg som skapade en länk mellan henne och den kvinna som bar den andra halvan. Ett silverhalsband som bäraren inte själv kunde ta av. Tillsammans utgjorde de en cirkel på 2 personer utan att omfamna Shaidar. Och tack vare armbandet var det alltid Egwene som förde befälet. Marigan sov nu med verkande fötter efter dagens och de gångna dagarnas vandringar. Men trots att hon sov dominerades känsloflödet av en stark ström av fruktan. Av de andra känslorna var det endast hatet som någonsin kom i närheten av den skräck som strömmade genom Ardeimen. Egwenes motvilja mot att bära armbandet berodde delvis på att den andra kvinnans ständiga fruktan tärde på henne. Men också på att hon själv en gång burit halsbandet till en Ardeim och på vem det var som hon hade kontakt med. Det fyllde henne med vämjelse att behöva dela minsta grand av sitt medvetande med henne. I hela lägret var det bara 3 kvinnor som visste att Mogedin vistades där som fånge, gömd mitt bland alla dessa Aes Sedair. Om det avslöjade skulle Mogedin strax bli ställd inför rätta, släckt och avrättad. Och om det avslöjades skulle Egwene förmodligen inte komma långt efter, liksom Shuan och Lin. Det var de 2 andra som kände till hemligheten. I bästa fall skulle hon bli fråntagen stålan. Jag har gömt undan en av de förlorade, tänkte hon bistert. Jag skulle ha tur om de nöjde sig med att sätta mig bland de antagna igen. Medan hon tänkte på det fingrade hon omedvetet på ormringen i guld som slingrade sig om hennes högra pekfinger. Å andra sidan var det osannolikt att det skulle bli hennes straff, hur rättvist det än kunde vara. Hon hade fått lära sig att det var den visaste av Aesidena som valdes att bli den ärmelintronande. Men erfarenheten hade visat henne hur fel det var. Valet av en ny ärmelintronande föregicks av lika mycket tävlan som när en ny borgmästare skulle utses i Chufloden, kanske ännu mer. Hemma i Imonswall var det ingen som brydde sig om att ställa upp mot hennes far. Men hon hade hört talas om hur det gick till i Devonby och Terrens brygga. Joanne hade blivit ärmelintronande bara för att hennes tre närmaste föregångare alla hade dött efter bara ett par år på tronen. Salen hade velat ha någon som var ung. Att tala med en syster om hennes ålder var ungefär lika oförskämt som att ge henne en örfil. Men Egwene hade ändå börjat få en viss uppfattning om hur länge Aesidair kunde leva. Det var sällan någon som valdes in bland företrädarna i salen förrän hon burit sin sjal i minst 70 eller 80 år. Och för en ärmelintronande var siffran vanligtvis ännu högre, ofta mycket högre. Så när salen hade kört fast i valet mellan fyra kvinnor som blivit Aesidair mindre än 50 år tidigare och Sheen Harrimon av Vita Aya föreslog en kvinna som burit sjalen i bara 10 år, kunde det mycket väl ha varit av ren utmattning som företrädarna valde Joanne. Lika mycket som på grund av hennes administrativa kvalifikationer. Och Egwene Alvear, som i mångas ögon fortfarande borde ha varit novis. En galjonsfigur, en lättledd docka. Ett barn som hade vuxit upp i samma by som Rand Alfor. Det sistnämnda hade säkerligen spelat in. De skulle inte ta stålan ifrån henne. Men den lilla myndighet hon förmått skaffa sig skulle vara som bortblåst. Romanda, Leelaine och Sheriam skulle kanske rent av komma i handgemäng över vem av dem som skulle leda runt henne i nackskinnet. Det där ser nästan precis ut som ett armband jag såg Elaine ha på sig en gång. Det prasslade om pappren i Sheriams knä när hon böjde sig fram för att se bättre. Och Ninive, de hade det tillsammans som jag inte missminner mig. Egwene spratt till. Hon hade varit oförsiktig. Det är samma. Jag fick det när de for. Som ett minne. Hon vred den tunna silverringen runt handleden och genomfors av ett styng av skuld som var helt hennes egen. Armbandet var tydligen ledat, men på ett så finurligt sätt att det inte syntes hur det var gjort. Hon hade nästan inte ägnat en tanke åt Elaine och Ninive sedan de gav sig av till Ibordar. Kanske borde hon kalla dem tillbaka. Tydligen gick deras sökande inte alls bra, även om de själva hävdade motsatsen. Fast om de hittade det de letade efter. Sheriam såg betänksam ut, men Egwene visste inte om det hade med armbandet att göra. Det dög dock inte att låta Sheriam grunna för mycket över hennes smycke. Om hon kom på att Marigans halsband var precis samma slag skulle det kunna leda till högst besvärande frågor. Egwene reste sig från stolen, slätade ut kjolen och gick runt till andra sidan av bordet. Joanne hade samlat in åtskilliga upplysningar idag och en av dem kunde komma till användning nu. Hon var inte ensam om att ha hemligheter. Sheriam såg förvånad ut när Egwene stannade så nära henne att hon inte kunde ställa sig upp. Dotter, det har kommit till min kännedom att 10 systrar lämnade Shalidar dagen efter att Joanne och Lin kom dit. 2 från varje Aya, utom blå. Vart begav de sig och varför? Sheriams ögon smalnade en liten aning. Men hon bar fortfarande sitt lugn med samma självklarhet som en bekväm klänning. Moder, jag kan knappast komma ihåg alla. Inga undanflykter nu, Sheriam. Egwene flyttade sig lite närmare, nästan så att deras knän nuddade varandra. Inga lögner genom att förtiga saker. Sanningen. En djup rynka lade sig över Sheriams annars så släta panna. Moder, även om jag visste svaret kan ni inte besvära er med varje. Sanningen, Sheriam. Hela sanningen. Måste jag fråga inför hela salen varför jag inte kan få sanningen från min egen väktarinna? Jag tänker ta reda på hur det förhåller sig, dotter. På ett eller annat sätt kommer jag att göra det. Shariam vred huvudet av och an som om hon sökte efter en flyktväg. Hennes blick föll på Shesha som satt hopkrupen över sin sömnad och hon var nära att dra en lättad suck. Moder, imorgon när vi är ensamma kan jag säkert förklara allting till er belåtenhet. Jag måste tala med några av systrarna först. Så att de kunde koka ihop någonting som Shariam kunde berätta imorgon. Shesha, sa Egwene. Kan du vara snäll och vänta utanför? Chesa hade verkat fullständigt uppslukad av sitt arbete, men nu flög hon upp och nästan sprang ut ur tältet. När två Aesir var osams la alla med minsta uns vett i skallen benen på ryggen. Nå, dotter, sa Egwene. Sanningen, allt du vet om saken. Mer privat än så här blir det inte, tillade hon när Shariam sneglade på Shuan. Först satt Shariam ett ögonblick och ordnade sina kjolar, eller snarare plockade nervöst med tyget med nedvänd blick. Hon var säkerligen fortfarande i färd med att tänka ut undanflykter. Men de tre ederna stängde in henne i en nätt liten fälla. Hon kunde inte uttala ett enda ord som inte var sant, och vad hon än ansåg om vilken position Egwene egentligen hade, så var det inte alls samma sak att förneka hennes myndighet rakt ut som att smyga bakom ryggen på henne. Till och med Romanda iakttog gängse etikett, även om det ibland bara var på en hårsmån när. Slutligen tog Shariam ett djupt andetag, la händerna i knät och tog till orda med saklig ton utan att lyfta blicken till Egwenes ansikte. När vi fick veta att Röda Aya gjort Logain till falsk drake insåg vi att någonting måste göras. Vi betydde i detta fall säkerligen den lilla klick av systrar som Shariam samlat kring sig. Kalinaya, Beonin och de andra medlemmarna hade samma inflytande som de flesta företrädare, trots att de inte var med i salen. Elaida hade skickat ut påbud om att alla systrar skulle återvända till tornet. Så vi valde ut 10 systrar som skulle göra just detta med de snabbaste medel som stod till buds. De borde vara där sedan länge och i all tysthet sprida budskapet om vad de röda gjorde med Logain till varenda syster i tornet. Inte, hon tvekade, men avslutade sen meningen i en hast. Inte ens salen vet om det. Egwene tog ett steg tillbaka och gned sig om tinningarna igen. I all tysthet sprida budet, i hopp om att Elaida skulle bli avsatt. Egentligen var det inte någon dålig plan och den skulle till och med kunna uppnå sitt syfte förr eller senare, vilket skulle kunna dröja flera år. Fast de flesta systrar verkade vara av inställningen att ju längre de kunde fortsätta utan att egentligen göra någonting, desto bättre. Om de fick tillräckligt lång tid på sig skulle de kunna övertyga hela världen om att Vita tornet aldrig hade splittrats. Det hade faktiskt splittrats förut, även om det bara var en handfull som visste om det. Fick de bara tillräckligt lång tid på sig skulle de kanske kunna se till att det aldrig hade skett. Varför undanhålla det från salen, Shariam? Du kan väl inte tro att någon där skulle förråda planen för Elaida? Hälften av systrarna tittade snett på andra hälften av rädsla för Elaidas sympatisörer. Eller i varje fall delvis därför. Moder, en syster som kommer fram till att det vi gör är fel skulle knappast låta sig väljas in i salen. Alla som kommit till ett sånt beslut skulle för länge sedan ha lämnat oss. Shariam hade ännu inte slappnat av, men hennes röst hade nu den tålmodiga, undervisande ton som hon tycktes tro hade störst verkan på Egwene. Ännu vanligare var det emellertid att hon smidigt bytte samtalsämne. Dessa misstankar är det största av de problem vi brottas med just nu. Ingen litar riktigt på någon. Om vi bara kunde komma på ett sätt att... Svarta Aya, sköt Shuan in med låg röst. Det är de som får dig att rysa som om en silvergädda simmat in under kjolen på dig. Vem kan med säkerhet avgöra vilka som är svarta systrar? Och vem vet vad en svart syster kan ta sig till? Shariam gav Shuan en hård blick. Men efter ett kort ögonblick gick kraften ur henne. Eller snarare ersattes en sorts spänning av en annan. Hon sneglade på Egwen och sen nickade hon motvilligt. Att döma av hennes snipiga min skulle hon ha försökt med ännu en undanmanöver om hon inte insett att Egwen inte tänkte tolerera det. Vid det här laget trodde de flesta av lägrets systrar på svarta Aya. Men Ejsedena hade förnekat deras existens i 3000 år och det satte sina spår. Nästan ingen ville tala högt om saken, oavsett vad de trodde. Frågan, moder, fortsatte Shuan, är vad som händer när det kommer till salens kännedom. Det lät som om hon tänkte högt igen. Jag har svårt att tro att någon av företrädarna går med på ursäkten att hon inte blev informerad på grund av misstanken om att hon kunde vara på Elaidas sida. Och vad beträffar möjligheten att hon skulle tillhöra svarta Aya? Nej, jag tror att de kommer att bli riktigt upprörda. Shariam bleknade en aning. Det var ett under att hon inte blev helt vit. Upprörda var knappt rätt ord. Nej, om detta kom i dagen skulle de känslor som Shariam ställdes inför bli mycket hetare. Nu var det dags för Egwen att utnyttja sitt överläge. Men då dök en ny fråga upp i hennes huvud. Om Shariam och hennes vänner hade skickat, vad skulle man kalla det? Inte gärna spioner, vässlor kanske, som när man skickar vässlor efter råttor i väggarna. Om Shariam hade skickat vässlor till Vita tornet, kunde då... Ett plötsligt hugg av smärtan skakade den lilla fickan av förnimmelser i hennes bakhuvud, och genast var alla andra tankar som bortblåsta. Om hon hade erfarit smärtan direkt skulle den ha varit bedövande. Men även nu fick bestörtningen henne att spärra upp ögonen. En man som kunde leda kraften hade rört vid Mogedins halsband. Den länk som Erdaimon skapade kunde inte innefatta någon man. Känsloflödet från Mogedin dominerades av smärta. Men där fanns också någonting Egwen aldrig erfarit hos den förlorade. Hopp. Och sen var allt sammans borta. Känslorna, intrycken, medvetenheten. Halsbandet var av. Jag behöver lite frisk luft, lyckades hon få fram. Shariam och Shuan började resa sig upp, men hon hejdade dem med en gest. Nej, jag vill vara ensam, sa hon hastigt. Shuan, ta reda på allting Shariam vet om vässlorna. Ljus, jag menar systrarna. Båda stirrade förbluffat på henne. Men ljuset var det tack var det ingen av dem som följde efter när hon ryckte lyktan från dess krok och skyndade ut. Det passade sig inte att någon fick se den ärmelintronande springa, men när hon ilade iväg med den delade kjolen upphissad så gott det gick med sin fria hand var det inte långt ifrån. Från den molnfria natthimlen gav månen ett starkt sken som kastade mörka skuggor bland tälten och vagnarna. De flesta av lägrets invånare låg och sov, men här och där brann fortfarande små eldar. En handfull väktare och några tjänare fanns inom synhåll, vilket var tillräckligt för att hon skulle behärska sig. Det sista hon ville var att någon skulle erbjuda henne hjälp. Hon insåg att hon flämtade, men det var inte av ansträngning utan ren bestörtning. När hon äntligen stack in lyktan och huvudet i Marigans tält var det tomt. Filtarna på marken som utgjorde hennes bädd låg kringströdda som om någon kastat dem åt sidan i stor brådska. Och om hon fortfarande varit här, frågade sig Egwen, utan halsbandet och kanske dessutom i sällskap med den som befriade henne. Hon rös till och drog sig sakta ut igen. Mogedin hade goda skäl att tycka illa om henne, synnerligen personliga skäl. Och den enda syster som ensam kunde mäta sig mot en av de förlorade, när hon alls kunde leda kraften, befann sig i Ibordar. Mogedin kunde ha dödat Egwen utan att någon märkte någonting. Även om någon Aes Sedai känt av flödena skulle det inte ha behövt betyda någonting. Än värre, Mogedin kunde ha låtit bli att döda henne, och ingen skulle ha vetat någonting förrän det uppdagades att de båda var borta. Moder, hördes Chesas milt förebrående röst. Ni borde inte vara här ute i nattluften. Nattluft är dålig luft. Om ni ville Marigan någonting kunde jag ha hämtat henne. Egwen var nära att hoppa högt. Hon hade inte märkt att Chiesa följt efter henne. Hon tittade på dem som satt runt de närmaste eldarna. De hade samlats där för sällskapsskull, inte för värmen som var alldeles nog ändå, och satt inte särskilt nära. Men någon kunde ha sett vem som gått in i Marigans tält. Hon brukade sannligen inte ha särskilt många besökare, och aldrig män. Det kunde mycket väl hända att någon lagt märke till om en man varit där. Jag tror att hon har rymt, Chiesa. Åh, den gemena kvinnan, utbrast Chiesa. Jag har alltid sagt att hon har elak tunga och dolsk blick. Tänka sig, smita iväg som en tjuv om natten efter att ni förbarmat er över henne. Vore det inte för er skulle hon sitta och svälta vid vägkanten, inte tillstymmelsen till tacksamhet. Hon följde mig hela vägen till det tält där Egwen hade sitt nattläger, oavlåtligen muttrande om elakhet i allmänhet och Marigans otacksamhet i synnerhet, samt hur man borde handskas med sådana figurer, vilket växlade mellan att låta dem slita spö tills de förstod sin plats och att sparka ut dem innan de hann rymma. Insprängt i detta resonemang kom förmaningar till Egwen att se efter bland sina smycken så att allt fanns kvar. Egwen hörde knappt någonting av detta. Tankarna bara virvlade i hennes huvud. Det kunde väl inte ha varit Logan. Han kunde inte ha vetat att Marigan var Mogadin, än mindre kommit tillbaka och räddat henne. Eller? Dessa män som Rand hade börjat samla ihop, hans ashamaner. I varenda by de passerade viskades det om ashamanerna och svarta tornet. De flesta av systrarna försökte låtsas som om de inte lät sig bekomma av att dussintals män med förmågan att leda kraften samlades på samma ställe. De värsta ryktena måste vara starkt överdrivna. Så var det alltid med rykten. Men varje gång Egwen tänkte på dem fick hon gåshud. En ashaman skulle ha kunnat... Men varför? Och hur skulle någon av dem ha kunnat veta om Mogadin? Hon försökte slippa tänka på den enda rimliga slutsatsen. Någonting som var långt värre än att Logan kunde ha kommit tillbaka. Långt värre än till och med ashamanerna. En av de förlorade hade befriat Mogadin. Revin hade Rand dräpt, enligt Ninni. Och han hade tydligen även dödat Ishamel, liksom Agenor och Baltamel. Moraine hade dödat Belal. Sålunda fanns endast Asmodin, Demandred och Samael kvar av de manliga förlorade. Samael var Ilien. Ingen visste de andras vistelsort, inte heller de återstående kvinnornas. Moraine hade dödat Lanfear också, eller snarare hade de dödat varandra. Men alla de andra kvinnorna var fortfarande i livet så vitt någon visste. Men hon kunde glömma kvinnorna. Det hade varit en man. Vem av dem? Det fanns färdiga planer för vad som skulle göras om någon av de förlorade angrep lägret. Ingen av systrarna här kunde mäta sig mot någon av dem på egen hand. Men om de länkade sig samman i cirklar skulle det vara en helt annan sak. Och om någon av de förlorade kom in i lägret skulle han strax finna sig omgiven av cirklar. Eller hon. Så snart de förstått vem hon var. De förlorade hade av någon anledning inte Aesedenas karaktäristiska tidlösa anleten. Det kanske kom sig av deras band till den svarte. De... Nu svamlade hon. Hon måste börja tänka klart. Chiesa, ser det ut som om ni skulle behöva massage mot huvudvärken igen? Det är just vad det... Ja, moder. Leta rätt på Joanne och Lin. Säg åt dem att komma till mig. Men låt ingen höra det. Chiesa log stort, nieg och kilade iväg. Hon kunde inte gärna undvika att se de olika strömningarna som virvlade kring Egwen, men trots det fann hon nöje i hemlighetsmakeriet. Och för all del var det bara ytan hon kände till, och inte mycket av den heller. Egwen tvivlade inte på hennes lojalitet, men Chiesas uppfattning om vad som var spännande skulle nog ändras om hon fick klart för sig vad som rörde sig i strömmarna. Egwen tände oljelamporna i tältet med kraften, blåste ut lyktan och ställde försiktigt undan den i ett hörn. Hon behövde tänka klart, men det kändes som om hon snubblade runt i mörkret.